Välkommen till Jaktloggen podcast. En podcast för jägare, av jägare. Ett stort tack till huvudsponsorn av detta avsnitt. Prima Dog Sverige. Superbra hundmat för friska hundar.
Jag skulle vilja påstå att dagens gäst är en stor förebild för hela jägarsverige. Han är en respekterad jägare av alla duktiga jägare som jag själv känner. Han har en fantastisk bild av vad jakten är. Och det där genuina intresset, drivet och jävlar anammat för jakten som jag brukar prata om. Det är knappast något undantag hos Ulf. I dagens avsnitt kommer vi prata en hel del lockjakt. Inte helt förvånansvärt, med tanke på att Ulf Lindroth var den första som bemästrade lockjakt på svensk rödräv. Välkommen till Jaktloggen podcast, Ulf Lindroth.
Tackar.
Du, jag vet inte riktigt hur man ska börja det här. Du är ju verkligen en allätare. Liksom. Det är lockjakt, det är jakt med hund, jakt utomlands, du är journalist, du jobbar åt svensk jakt, jägmästare. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Och jag gör ju ofta lite research, så att nu ja. Det har varit liksom hur mycket som helst.
Alltså det är ju det att det har ju som pekat i jaktens riktning sedan jag var ganska liten, måste jag väl ändå säga. Så att alla olika saker har väl på något vis pekat åt samma håll, kanske. Mm. Det finns en röd tråd i att jag har velat vara ute och jaga.
Ja, det får man verkligen säga. Men du, jag tänkte, för de få individer som inte vet vem du är, så kan ju du presentera dig.
Idag är jag ju fastknuten frilans till Svensk Jakt. Så jag är vapen- och skytteredaktör och testar mycket utrustning där. Jag är uppvuxen i Västerbotten. Farsan jagade, startade tidigt, skaffade en finspets som första hund. Men farsan hade stövare som vi jagade hare. Det var rävskabbsår då, så att första räven tog några år och var en stor grej. Men sen pluggade jag till jägmästare. Jag läste ett år journalistik direkt efter, för jag kom ut precis i lågkonjunkturen där, början på 90-talskrisen. Så det fanns ändå inga jobb, så jag läste ett år till. Mm. Och hade sikte på jakttiden redan då. Och sen så stack jag till Kanada och jobbade ett år en säsong åt en outfitter där, och kom hem och via diverse projektjobb så började jag väl lite olika småjobb, och sen så, men så vid sidan om så började jag frilansa åt Svensk Jakt tidigt. Och det jag håller på med, jag var anställd på Svensk Jakt ett tag, jag var på Jaktjournalen ett tag, jag har skrivit den här senaste jägarexamensboken, det var ju ett litet pysselprojekt.
Jaha, det är du som har skrivit den?
Jajamän.
Ja, just det. Det hade jag ingen aning om.
Nej, alltid är det något.
Ja.
Nej, men och sen är det väl det. Sen den stora grejen, det som jag tror att de flesta kanske lärde känna mig förutom via tidningarna, då det är väl egentligen det med rävlocket som jag drog. Massor av människor har lockat räv med muspip, men det räknar jag liksom inte. För det är att kunna gå ut i skogen och dra fram en räv som du inte vet vart den är. Det är utan lite kraftigare ljud, hare, fågel, i viss mån rävläten. Det tror jag faktiskt att jag kan säga utan allt för stor överdrift att jag drog igång i Sverige. Jag skrev i Svensk Jakt och sen så gjorde vi någon film tillsammans med Tam och P.A. och Len, och sen det ena efter andra liksom. Kört mycket kurser och föreläsningar runt om i landet. Sen har det väl blivit så att det kanske är den perioden kanske lite över, för att nu lockar jag räv när det passar mig liksom. Men ja. Jag ligger inte ut hela säsongen längre, det gör jag inte.
Men du gjorde det förut, liksom lockade igenom hela säsongen?
Nej, det var några år där när jag varit helt galen när jag började få det att funka, för jag tyckte det var så jäkla roligt. Och så, då bodde jag ju först i Småland och så flyttade upp till Norrbotten. Mm. Sen var det också några år där jag turnerade rätt mycket, hade kurser och föreläsningar. Så jag lockade ju räv över hela landet genom hela säsongen i några år, tills jag liksom började se mönster, vad som var bättre och sämre. Då började jag ju sakta men säkert styra bort från det som var liksom, som inte gav så mycket, och så gjorde jag punktinsatser på det som var bra istället.
Ja. Ja, alltså det är ganska otroligt alltså att liksom locka sig genom hela säsongen. Och man tänker ju att det ska vara liksom specifikt mycket bättre locksäsong under vissa perioder under året.
Ja, men det värsta är att det är ju det också. Ja. Så det var ju inte en framgångsvåg genom landet när man körde på de där turnéerna, utan ibland var det bara att man får runt och svor, varför funkar det inte? Mm. Och sen så kom man och så hände det någonting och så plötsligt gick det bra igen.
Mm. Vi kommer prata en del om det här med säsonger och så vidare också, men jag har ju lockat lite räv själv, och jag inbillar mig att liksom lockjakten på skaran, den här liksom sensäsongen, känns som att det är då jag har lockat i alla fall och fått det att funka.
Jag tror att om man tittar på, alltså norra Sverige i alla fall, och då kan man ju egentligen dra gränsen ganska långt ner, för hela det här stora området med glesa skogsmarker och liksom, kan man väl kalla norra Sverige, där är det den bästa säsongen.
Mm.
Och man kan börja med rävarna fortfarande under parningstiden så där med rävläten. Och man kan med viss framgång locka med andra läten också. Men alltså den här idealtiden i de här glesa Norrlandsmarkerna, det är efter parningstiden slut när alla rävarna är hungriga. Och så kommer det att skare så att det blir lätt att springa, hörs långt och kanske svårt att gräva fram en sork också.
Mm.
Då har man en kort period som är mycket effektiv.
Mm.
Rösten är svårare. Tidigare är det svårare.
Ja, för och det är efter parningen, då har de väl inte haft så mycket fokus på maten heller, tänker jag.
Nej, men jag skulle tro det. Alltså, de åren då jag körde bara på helt okontrollerat, då sköt ju en del lockgräv. Alltså, i Norrbottens kustland här och Västerbotten, så om jag fick skare i mars, då körde jag igång i mars. Och jag sköt lockgrävar på harskrik i mars, men det var flera år så var det bara tikar jag sköt i mars. Och sen, typ sista mars, första april och sånt där, då sköt jag första hanen. Jag tror det var 3 eller 4 år i rad som jag sköt första hanen på samma datum. Det var precis där i månadsskiftet. Och sen så kom alla rävar för fullt sen tills snön blev för uppluckrad eller jakten tog slut. Liksom.
Mm. Men om man ska locka liksom med någon form av framgång och kanske få någon räv, till exempel i september, hur gör man då?
Tricket då är att vara hyggligt nära räven.
Ja.
Ett problem är att de inte är så svultna som på vintern. De kommer inte springa lika långt. Årets ungrävar är kanske inte fullt lika tuffa att springa allt för långt heller.
För rävarna vet ju inte heller vad det är som är där borta, utan det kan ju vara ett lodjur som tar en hare eller vad som helst.
Ja, jag tror att det räcker för dem att misstänka att det skulle kunna vara en stor revirhane kanske. Liksom för man ser rävarna är rätt hårda med varandra.
Mm.
Alltså en revirhane som får chansen att spöa en annan räv som är i hans revir gör ju gärna det. Den lättaste räven som finns, det är den gamla revirhanen. Alltså räven som kommer springande på ett kraftigt harskrik utan tvekan, utan att bry sig om vinden, bara springer rakt på. Skjuter du den så är det en gammal hane ärrad med bredskalle stor.
Mm.
För de är helt orädda. Och sen att det då fejdar ut lite grann, för med tiden har det blivit så många som lockar, så att det är lite ont om sådana rävar som aldrig har varit med om någonting. Ja. Så det där som var de första åren, kan säga särskilt sen flyttade upp till Norrbotten runt tidiga 2000-talet, där de första vårarna här då får man ju bara runt och spred jag bara ut passen, så sköt jag stora ärriga gamla hanar i det ena passet efter det andra ibland, kändes det som. Mm. Alltså att,
men hur stora liksom revir upplevde du att de hade då, om man säger hanrävarna?
Ja, men alltså, jag har sett några siffror från Grimsö-forskarna och jag har inte haft någon anledning att ifrågasätta dem så mycket, utan jag har för mig att det står i någon bok som jag läst att revirstorlekarna varierar från ner i Skånes jordbruksmarker kanske så små som 20 hektar och upp till Karlfjället kanske 2000 hektar.
Mm.
Och i skogslandet så är det ofta 500-600 hektar, liksom några 500 hektar och sånt där.
Mm.
Så att du får ju färdas lite grann och du kan ibland se också, du sitter i ett pass och så liksom du är nästan 100 på att du lägger ut ljudet mot rävar som borde höra dig, och så får du inte in dem. Och ibland kan jag känna att ja, jag sitter i ett revir och lockar mot ett annat, och får jag inte kontakt med reviräven, så de som är liksom längre bort där och hör mig, de kommer inte, för de vet att det där är inte mitt revir. Jag törs inte gå över den där sjön
i
det här området. Så ibland kan man se till och med att man lockar in en räv och så ser man en räv tveka på långt håll, och då min första misstanke då, det är alltid att fan, den där räven har märkt mig på något sätt. Men du kan, om du inte gör så jävla mycket mer väsen då, utan bara drar tillbaka lite snyggt, så tar du kanske bilen och så kör du runt och så lockar du på räven från ett annat håll, så att den istället för att springa ur sitt revir kan få springa tillbaka in i sitt revir.
Mm.
Då kan du dra in den räven på studs. Och det, jag har varit med om det några gånger, jag är rätt säker på att det är precis det som har hänt. Alltså jag har sett en räv, nej, den har inte velat komma in, och så har jag bara gjort en kringgående, kört kanske 3 kilometer eller någonting, gått ut, satt mig på något litet fält och så har jag lockat. Och så har den kommit en räv ur en riktning och på en tid som har stämt jäkligt bra med den räven jag såg för en stund sedan. Och då kan jag tro så här, okej, den räven var inte beredd att gå dit jag satt först, för det var inte hans revir. Men nu är jag inne i hans revir och då kommer han rakt in bara.
Ja, visst. Ja, fan vad häftigt. Jäklar, vad intressant ändå. Och det där är ju, du är ju också en väldigt analytisk person, precis som jag själv. Så att jag vet ju att du analyserar såna här saker för att du ska kunna lyckas bättre nästa gång också.
Ja, nej, men det är det. Och sen har jag ju några kompisar fått genom åren som är väldigt duktiga på lockryck på räv. Så alltså det är ju bara så att det är ju från de första åren där när det blev oerhört poppis och alla skulle starta, så är det ganska många som har gett upp. De tyckte liksom att det var inte så jäkla lätt ändå, och så slutar man. Men alltså, jag känner ju några som bet i och blev riktigt duktiga på det, och då brukar vi göra så. Alltså, idag gör jag ganska sällan så att jag går ut ett pass ikväll, utan det är mer så här, jag planerar ihop det med en kompis och så kör vi 3 dagar stenhårt eller någonting. Och då, under de dagarna, det är då man verkligen kommer någon vart. För då kan man liksom, om man hänger 3 dagar och bara lockar räv med någon som är riktigt intresserad, alltså då kommer man vidare.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det blir så här liksom, då kommer man på saker. Alltså, du har sett det, och så sitter man där. Fan, har du sett? Ja, det har du aldrig sett. Och så funderar man, och så lägger man upp lite pusselbitar och så, fan, så här är det nog. Och så har man något nytt som man kan prova.
Ja, visst. Och det känns ju också som att när man har varit ute och jagat, oavsett vad man har gjort, så sitter man hemma sen. Kanske om man inte har lyckats, eller om man har lyckats.
Ja.
Så att man har lyckats och haft lite framgång och sen går det dåligt en period. Då sitter man där hemma och man gnuggar sina geniknölar och tänker att varför har det inte gått nu? Det måste finnas en anledning till de här sakerna som händer. Och sen till slut när man tror då att man har kommit fram till nyckeln i låset och så åker man ut och provar det och det funkar. Det är ju liksom en jäkla rolig känsla.
Ja, det är ju det. Och bara en sån där sak som att man... Ja, men och säg då, nu ska vi locka räv. Nu hade jag faktiskt tänkt fara till en kompis här i veckan som kommer, men det håller på att komma så jäkla mycket lösning under den här helgen, så jag tror inte att vi kommer att köra, men då har jag en annan kompis som kommer nästa helg, så då ska vi också göra ett rävblocksryck då. Och då är det ofta det, alltså okej, nu har vi bestämt datumen i förväg, det kan vara mer eller mindre bra, men ofta är det så här, man kan gå ut nästan och så känner man bara på sig att det här är bra eller det här är dåligt. Ofta stämmer det, och det är liksom en liten extra kick om man bara går ut. Jag har egentligen ingenting att sätta fingret på, men jag går bara ut och så känner jag på vädret och tittar på snön och sånt där, och så känner jag bara, det här kommer att gå bra. Och så gör det, så är ju det är liksom, det blir lite extra kul. Man känner bara, jajamän, där satt den.
Nu sitter det liksom, ja. Men upplever du, det är lite intressant det där med, som du sa, att om man skjuter en revirhane och så vidare. Upplever du att om du skjuter den här revirhanen, om du då åker dit i det revir om en vecka eller två, för då är ju den revirhanen död om du har skjutit den.
Ja.
Upplever du då att övriga rävar kan vara enklare att få in i det där reviret?
Det är svårt att säga. Det beror ju så på... Alltså det är så ofta så svårt att veta vad rävarna har varit med om. Men jag kan ju ha haft fram någon annan räv i ryggen och så här. Men jag tänker att ibland så känns det som att det är enstaka individer som har lärt sig, som blir ett jäkla problem. Jag vet att jag har haft någon revirhane på ett ställe. Jag har faktiskt aldrig skjutit honom, så jag tror bara att det är revirhane. Men nästan 100 på samma räv i ett litet område som jag tampades med i flera år och aldrig fick ihjäl. Han är nog borta nu, skulle jag tro. Men då var det som att första gången jag jagade i det området, då sköt jag två tikar på lock inom mycket kort tid. Alltså ett par... Det kan ha varit mer eller mindre varit kvällen och morgonen efter varann som sköt jag 2 tikar. Och så hade jag en räv till som var på väg som vart skrämd och fick vind. Och så här. Och sen var jag dit igen och då kom den räv längre ner och tog vind. Och då, jag fick för mig liksom att det där var, någon av dem jag sköt var nog revirtiken och det andra var väl någon strötik. Men den som kom in och blev skrämd var hanen. Och, ja, under den tiden jag tampades med den hanen så fick jag aldrig in någon fler lockräv där. Det var så, det började så sjukt bra, men det som... Jag tror ibland att de kan varna varandra. Alltså, 2 rävar tillsammans och den ena är misstänksam, då är det rätt stor risk att den andra också blir misstänksam på ljudet. Så att, men jag brukar säga att det bästa som finns är egentligen om man kan locka i marker där andra jagar räv med, ja, men på en åtel eller med fotsnarare eller med stövar och terrier eller vad fan som helst. Liksom. Att det är bra omsättning på revirrävar. För då händer inte det där. Då är det inte så att okej, nu har jag en gammal revirhane som har gått här i 4 år och fortfarande aldrig kommer på lock. Utan det som händer då, det är ju att nu sköt de honom för stövaren, så då tar det kortare eller längre tid, så har vi i alla fall en ny räv här som jag har en chans på.
Ja, precis. Och jag kan ju uppleva vissa marker som ligger gränsande till, ja, där det är mycket räv om man säger. Och det kan ju vara då att man har ett antal spår liksom på den här marken och så kanske det har kommit nysnö och man är helt plötsligt väldigt effektiv inom rävjakten med stövar och terrier då. Så man skjuter några rävar. Och sen kan det gå, vi hade jättemycket spår och så sköt vi, det här är så typiskt på en mark specifikt i år, då sköt vi, tror jag, 4 rävar på en dag, 4 eller 5.
Ja.
Det var ju spår lite här och var liksom på ganska nys, alltså snön hade ju kommit ganska nyligen när vi var ute och det var ändå en hel del spår och det, vi sköt lite räv där hela året och sen den där perioden sköt vi då 4 eller 5 rävar på en dag. Och det tog över en vecka Det var inte ett endaste rävspår och det kom ingen mer snö. Det fanns inte ett rävspår på den här marken på en vecka. Ja, alltså nej. Inte ett. Och sen helt plötsligt då bara kommer det in igen.
Det är ju, jag tror att man kanske, man ska nog ha det med sig lite grann när man tittar på vad man har för förutsättningar för rävlock. Alltså vissa marker fylls ju på. Alltså jag har ju hört en del otroliga historier från Syd- och Mellansverige om hur många rävar som är skjutna i samma pass på samma jaktmark, liksom på lock. Mm. Det bara fortsätter komma rävar. Det bara fyller på. Kommer och kommer och kommer. Och sen i andra änden på skalan har jag de här fjällmarkerna där jag har varit uppåt länsstyrelsen och liksom skjuter bort lite rödräv ibland. Och där är det så här, ja, men det kan ta flera år att återhämta sig om man rensar lite hårt. För att det kommer så få, det är så få, det är så få revirlösa ungrävar som drömmer om en tillvaro på liksom svältgränsen i fjället. Så
ja, att, precis.
Det ska vara ett jävla överskott på räv innan det är någon som vandrar. Ja, men jag går nordväst och tar höjd till det blir riktigt jävla kärvt.
Där vi inte har normalt.
Där skaffar jag ett revir. Där skaffar, utan det är bara när det, liksom, när det är för mycket räv. Då fyller du på. Men just det, den skillnaden, det glömmer man ibland. Liksom. Och ena sidan kanske har en lockjägare som nere vid Tåken, där jag var och lockade i omgångar eller något sånt där ställe, eller en sån där slättbygd, det är bara jordbruksbygd, det är bara jordbruk, gårdar, stora vassar, det är våtmarker, alltså det är som bara det är bara biotoper och mat överallt. Mm. Det drar ju till sig det ur hela skogsbygden runt omkring, så om du skjuter en lockräv där, ja men du kan ju snart sitta i samma pass och dra in en till.
Ja.
Och sen så sitter man då uppe i en fjälldal där du har bara jävlar snö och sten västerut. Och sen österut har du några fattiga små björkdalgångar. Och skjuter du revirrävarna där uppe, då ja, det kan ta några år innan det kommer någon och bara ser och fyller på det här reviret.
Det märker man ju jättetydligt liksom på vi som jagar med stövar och terrier också. Att vissa marker fyller ju verkligen på, vissa gör inte det.
Nej, det är en jättestor skillnad. Ja. Och det är en sån där faktor som... Det tog, alltså, det är väl en sak att man kan fatta det och förstå det, men det tog liksom några år innan jag började tänka på det. Och sen inser man bara att ja, men det är ju fan en jätteviktig faktor.
Mm.
Om man ser hur mycket man kan locka i en jaktmark. För det är många som, ja, men hur mycket kan jag locka i en jaktmark? Det är en sån här vanlig fråga. Det finns ju ett klassiskt svar på alla sådana frågor. Och det beror på.
Ja precis.
Och det här är ju verkligen va? Ja, det beror på.
Ja.
Det beror verkligen på. Men en sak är sånt. Är det liksom, har du en mark som bara lockar till sig räv genom en otrolig tillgång på föda och lämpliga biotoper och sånt där. Ja, men då kan du locka rätt jävla mycket.
Ja, jag tänker, alltså själva lockjakten. Jag såg någonting, någon kurs där som du hade gjort åt. Om det var jägarexamen eller det var någon kurs som du hade gjort med lockjakt på räv. Och du pratade då också om att det är en sån bra jaktform för nyexaminerade jägare.
Ja, jag tycker det.
Ja, jag håller helt med. Och jag kommer ihåg så väl när ni släppte den första rävlocksfilmen. Jag har säkert sett den 20 gånger. Och sett och tänkt att hur fan gör de? Vad är det jag missar? Varför får jag inte in några lockrävar? Någonting är det liksom. Och jag satt här hemma och hundarna var ju alldeles galna. Man satt och skrek i de där piperna och hade hörselkåpor på sig själv.
och
man funderade liksom, och satt och lyssnade på hur jag kom ihåg. Man satt och lyssnade på hur du blåste och sen försökte jag efterlikna det där och ingen aning vad lätena betydde egentligen, utan det var bara så där låter det fan och det funkar, så ska det låta för mig också. Och till slut kom jag ihåg när jag fick in första lockräven.
Ja.
Och du vet, jag fick sån jäkla puls alltså, så att det var ju för det här slitet innan, för att man hade misslyckats mycket. Och så skjuter jag boom på den.
Ja.
Alltså, jag var nästan som man vände på pipan och tryckte av en gång till. Jag var så jävla besviken. Men då var jag iväg liksom och tänkte att nu har jag satt det här, nu har jag naila ljuden, nu kommer det funka varje pass. Alltså var det 10 pass, fick inte in dem mer där. Men sen helt plötsligt så sköt jag igen, jag sköt lite lockrävar. Och då var det ju liksom superkul.
Jag minns jag satt hemma hos min kollega på Svensk Jakt då en gång i tiden. Så visade han mig en, då plockade han fram en, han skulle göra någonting, jag hade kommit dit och jag hade lite tid att säga. Så då satt han en VHS-kassett i spelaren och så sa, har du sett den här? Så han sa, nej för fan det har jag inte. Det var en australiensisk film med en kille som for runt och sköt räv och lock. Och det såg så jävla roligt ut. Jag tänkte, fan också. Och då kom han sköt. Och tänkte, herregud, alltså en räv, det är ju drömviltet. Alltså, det här var ju fortfarande i slutet av rävskattperioden. Det var ju så här, fan, jag hade ju kanske skjutit 3 rävar i mitt liv. Eller nej,
ja,
men inte många i alla fall. Så frågade han liksom, men har du provat det? För han hade ju filmen liksom. Så, nej, han sa, så dumma är inte svenska rävar. Nej, okej. Men jag hade det nog gnagde det där och jag tänkte, fan också. Och så försökte jag hitta något att läsa, fan ingenting. Och sen var jag bytte ganska mycket jakt med en amerikansk fågeljägare där några år. Och vi var i Kansas den vintern sen och jagade några präriehöns. Och då jagade vi med en gubbe och hans son var veterinär och så jagade han med oss någon morgon och då berättade han att ja, han tyckte egentligen att det roligaste jakten det var att locka kojoter. Och så, jaha, ja, hur kör du dem då? Liksom, ja, men, nej, men jag kör med harskrik och jag frågade han hur effektivt det var. Så, ja, men jag sköt 75 förra säsongen, sa han.
75?
Ja, så tänkte jag, men för helvete, det här måste jag prova. Och då tänkte jag så här, även om han skulle överdriva så hur mycket som helst och jag bara skjuter en bråkdel så sa jag tänkte, jag minns att jag tänkte, om jag kan skjuta 3 på en säsong, då är det fantastiskt, tänkte jag.
Ja.
Och så åkte jag hem och det där var ju slutet på en vinter. Så nästa höst, då börjar jag i augusti. Och jag lockade i augusti, september. Så jag var ute, jag bodde i Småland då, så jag var ute på kvällar och morgnar och jag lockade. Jag vet inte hur jävla många pass, men alltså, det kan nog ha varit 40 pass.
Ja.
Och nej, det kom en katt en gång, minns jag. Det var absolut det
en
enda
som hände. Eller lokatt?
Ja, en tomkatt. Det var det enda som gav oss arga kråken förstås. Och så fram på vintern där, då hade jag ändå liksom, då började det mörkna, då satt jag med datorn och så kollade jag på internet och så hittade jag en amerikansk sajt som sålde lockpiper. Så jag beställde några nya lockpiper. Och så hittade jag något forum, amerikanskt lockjaktforum, gick jag med där och så ställde jag lite frågor så där och de tyckte det var lite roligt med en nybörjare som försökte locka in svenska rävar. Så jag fick några tips. Och då sa de så här, håll koll på vinden. Alltså, du måste hålla lite koll på vinden. Alltså, du kan inte sitta med vinden i ansiktet. För då kommer de att bara gå upp bakom dig och kolla det. Så jag tänkte, okej, jag får börja klura på det där. Och då var det februari när jag började om. Jag gjorde några pass och så kom det en räv som jag fick skjuta. Så gjorde jag några pass och kom den till och så kom den till. Så jag sköt 3 rävar och så skrämde jag ett par stycken. Och då var jag helt nöjd. Jag tänkte, den här säsongen, även om hösten var dåligt, så det här var ju en succé. Så då tänkte jag, nu nästa år, jäklar vad jag ska skjuta räv nästa år. Jag sköt ju några fler nästa år, gjorde jag, men det gick ju inte riktigt så lätt som jag hade tänkt. Men det börjar ju där i alla fall.
Tänkte du då på hösten också att nu jäklar har jag fixat det här. Nu kan jag sitta här på hösten och locka räv hur som helst.
Jo, jag tänkte så här, det är liksom, nu vet jag hur man gör. Det var det där med vinden bara. Och sen så körde jag på och den följande hösten så sköt... Nej, vänta nu. Ja, jag kommer inte ihåg om jag har redan flyttat till Norrbotten den hösten. Men hur som helst så var det ju som att det var ju ingen större succé.
Nej.
Utan där det varit bra nästa gång, det var återigen på vintern.
Mm.
Det luriga var ju att så här, i augusti-september när jag var nere kanske jag var gäss och höll på mig så att jag lockade räv. Och jordbrukslandskapet liksom i slättbygden i augusti-september så är det inte så svårt att dra in en räv ändå. Så att, jag hade ju lite framgång då så det tog ju ytterligare några år innan jag förstod att september-oktober i de här skogsbygderna hemma, det är helt enkelt jäkligt svårt. Alltså, du kan skjuta en räv men du ska ha ganska mycket mer tur eller så ska du ha en bra plan så du vet vart de håller hus så du kan smyga nära och försöka dra dem en kort sträcka bara. Då kan det gå.
Amen. För det ser man ju också ibland tycker jag att jag har ju lockat på några räv som man har sett och då är det ju liksom som att de kan rycka till och sen bara, nej, så går de vidare.
Ja.
Nästan som att det är lättare att få dem urlega, eller om de är i skog och de är liksom borta, alltså utom synhåll upplever jag ibland så att den räven är lättare att få in än den man ser.
Alltså, jag har en teori om det där och det är ju att ganska många gånger när man ser en räv så tror jag ändå att den på något jäkla vis har en aning om att det är någonting där, alltså att den har hört någonting eller liksom om det är en 100% ostörd räv. Så då tycker jag ganska ofta att man kan få respons. Men alltså, som jag till exempel ganska ofta gjorde under första åren, det var ju bara att jag hade piperna i bilen. Så fort jag såg en räv på ett fält så svängde jag bara ner en vägkant eller körde in i skogen och så smög jag tillbaka. Så försökte jag locka. Jag bara träna på varenda räv jag såg ett tag. Och då var det ganska ofta att de bara struntade i mig och då kände jag så här, men det här är för genomskinligt. Liksom. Det duger liksom inte. Det stannar en bil och sen så tar det 2 minuter och så börjar det locka. Det är för dåligt liksom. De går inte på det och då är det inte så att de egentligen är rädda för det är liksom lite för vanligt bara. De hörde någonting på håll i en skogskant, de blir inte rädda för det men de tänker åtminstone inte springa dit.
Nej, precis.
Men jag ser det ibland, tycker jag, även på rävar som jag tror är ostörda. Men jag har fått för mig att den vanligaste anledningen att man blir ignorerad, det är att de är ändå lite misstänksamma. Alltså, de har ändå en känsla av att de har hört något för en stund sedan eller liksom någonting som har gjort att de är inte rädd, så de har inte direkt sprungit därifrån, men de vet att det är något lurt där borta.
Ja, för det är ju inte så, det är som du säger, det är inte så att de visar rädsla, utan det är mer att man blir nonchalerad. Och det är nästan mer frustrerande.
Ja, just det tror jag. Alltså, ofta så får jag en känsla när man blir nonchalerad att det beror egentligen på att de vet redan att det är någonting. De vet inte att det är en människa nödvändigtvis, men de vet att det är något där borta och de tänker inte ta risken. Och det är lite grann samma sak. Om det kommer en räv springande på lock och så stannar den ganska långt ute, då brukar jag köra ett lockläte direkt. Och om det bara var så att de tvekar och lyssnar lite grann och försöker liksom pejla vart ljudet kommer från, då brukar de börja springa direkt igen.
Mm.
Men om en sån räv bara sitter kvar och inte fortsätter komma, då är min analys att då har den anat någonting. Alltså det är någonting som den har sett eller hört eller känt eller någonting som har gjort att den stannar 400 meter ut och bara sitter där på skaren och tittar. Om den inte går igång på mer lockt, alltså den kom bra och sen slutar den komma, då har du röjt det på något sätt, ett eller annat sätt. Antingen sitter du så att du sticker ut som en silhuett, eller så gjorde du ett litet ljud när du vred på det eller något sånt där. Och det är ofta det som, alltså, det är det som är så svårt med skare. Skare är fantastiskt för lockjakt, förutom att det låter så mycket. Så att, är det mjukt före, då sätter jag mig ofta till rätta. Ser jag en räv på 400 meters håll som kommer mot mig, då sätter jag mig till rätta i lugn och ro, så väntar jag in den, så kan jag mer eller mindre få springa in i kikarsiktet och så bara ropa fast och skjuta. Men när det är skare, då kan jag välja att sitta stilla tills den är inne på skotthåll, för jag vet att när jag rör mig, då hör den det. Och det spelar ingen roll om den är 400 meter bort. Alltså är det klart och lugnt och kallt och det är öppet mellan oss, då hör den det direkt och då kan det avbryta. Men om jag gör ljudet när den står på 150 meter, då kan det hända att den bara stannar och undrar vad det är som hände. Och då var det den hörde då, det är ju liksom min stora rörelse för att ställa om bössan i riktning. Så då kan den ju faktiskt få stå där och fundera. Det gör ju ingenting.
Nej, precis, precis. Och jag tänker lite det här för de flesta som börjar locka och man ser de här filmerna, och jag tror att för många i alla fall så är ju den snabbaste erfarenheten att det var inte så enkelt som jag trodde. Vad är det vanligaste felet som folk gör som du tror?
Ja, men det vanligaste felet är nog att man mjukstartar lite grann. Alltså man tror att man ska träna lite grann först, att man går ut och inte så noga med passen, för det är inte så noga, man ska bara träna lite grann och så går man ut och så provar man lite grann och så sitter man dåligt till och sen har man kanske lockat in flera av de lokala rävarna utan att märka det. Mm. Men man bara tyckte att man skulle känna lite på piperna. Så du ska aldrig träna i markerna till att börja med, och sen så ska du aldrig börja blåsa en lockpipa om du inte sitter i ett bra pass. Det är kanske allra svårast att komma ihåg. Om du kommer gående och så ser du en räv på ett fält och så har du en lockpipa med dig, och då är det väldigt lätt att man bara sätter sig och lockar. Men då gäller det verkligen att tänka efter, för alltså, vad kommer den där räven att göra när jag börjar locka? Alltså, det är stor risk att finns det möjlighet att den kan utnyttja terrängen för att komma in osedd, då gör den det.
Mm.
Utan det är så här, är det här passet så bra att jag överhuvudtaget skulle ha börjat locka här? Alltså, annars så kan det vara bättre att låta räven lugnt, utan bara stanna. Och är räven på gång, liksom, travar den lugnt och ostört där ute över ett fält, ja, men låt den då trava in i skogen på andra sidan. Sen går du fram och så väljer du det passet som du verkligen borde ha haft. Kanske 100 meter längre fram sitter du svinbra. Då tar du lite tyst och snabbt dit. Då är räven fortfarande kanske inom 400 meter eller någonting när du börjar locka. Och då kommer den ju att komma tillbaka om den är ostörd.
Ja, precis.
Så det gör ju ingenting att räven springer utom synhåll om du har fått syn på det. För just det där tror jag är ganska lätt. Liksom. Man ser en räv, man har en pipa och så tänker man, åh, nu ska jag locka in den där räven. Och det gör man visserligen, men man har inte ett bra... Man har inte en bra plats. Och har man inte en bra plats, då får man inte skjuta räven. Så att genom åren då, liksom, när man sitter och jagar med kompisar och man täcker upp olika delar av passen och man ser spår efteråt och sådär, då har jag en så här känsla att om jag är ensam i ett pass och väljer pass bra, då kanske jag ser hälften av de rävar jag lockar in. Men då är jag rätt duktig.
Mm.
Så fort du inte bryr dig så mycket om passvalet utan bara tycker, ja men här ser mysigt ut, här kan jag sitta, då ska du nog vara glad om du ser en på 4 eller en på 5, vilket betyder att om du har en typisk mellansvensk jaktmark på några hundra hektar. Och så är du ute en kväll och så bränner du 4 pass lite snabbt. Dåligt, kanske lite slarvigt valda eller sånt där. Då kan du i princip ha lärt upp varenda revirräv i din mark.
Och inte komma på lock.
Och du har inte sett någon.
Nej, ja. Nej visst. Och det är ju det du menar med resultatet där, att man går ut och tränar och förstör rävarna egentligen, för att de lär sig att det där lockljudet, det är liksom fara. Då kommer jag inte komma på den mer.
Alltså, jag är så nojig nu om det är marker där jag ska locka mycket. Som till exempel de här uppdragen som jag har ibland i fjällen när man ska försöka plocka bort några rävar. Jag försöker ta en del räv på lock där uppe.
Mm.
Och jag är så jävla nojig med det locket. Alltså, i de områdena där jag verkligen ska försöka ta ut så hög andel av rävarna som möjligt. Aldrig att jag går in och lockar inne i ett bra område. Liksom, lite så på måf och hoppas att räven kommer från det hållet och inte från det hållet. Utan, alltså, det får jag inte göra bara. Utan,
alltså, det här blir liv och död.
Ja, alltså, antingen lockar jag inte alls eller så ska det vara perfekt. Och alltså, jag lägger så mycket tid och antagligen helt orimligt mycket grubblerier på hur ska jag lägga upp de här passen? Alltså jag kör hela jävla dagarna med skoter och bara lägger in pass på GPSen. Och så lägger jag in passen och så varje pass så skriver jag upp vilka vindriktningar det skulle passas. Så det skulle kunna vara så här, ja men pass 114 liksom. Då är det, står det nordväst, väst, nord.
Mm.
Och då är det så att det här ska helst ta sig nordväst, men det kan ta i nord eller väst också.
Ja.
Och sen då om jag ska ut en morgon och så vet jag, nu ska jag bränna 4 pass, det kommer blåsa nordväst. Då kan jag nästan söka liksom, på waypointer som har nordväst, alltså NV, i namnet.
Ja, precis, som du har lagt in. Ja.
Och det är bara de som är intressanta. Alltså, eller att jag öppnar GPS-kartan och så säger jag, okej. Okay. För då ser man ju namnen på waypointen också. Så sitter jag och tittar, liksom, bara vänta nu. Den, och så, just det, om jag tar den och den och den och den i den här raden och den här ordningen. Det kan bli bra.
Mm.
Och då brukar jag börja med ett skitpass, alltså på ett ställe där jag verkligen, alltså jag kan gå och åka upp mitt på Karlfjället där det är helt jävla bara snö och tänker, här är det ingen där. Så bränner jag första passet på kvällen där, eftermiddagen.
Mm.
För då kan jag sen åka fram en kilometer och så kan jag ta ett pass som är lite trångt, där jag liksom inte har koll åt alla håll. Men då är jag nästan helt säker på att det kommer inte komma en räv bakifrån nu, för det har jag redan lockat av. Och så åker jag fram och då är det nästa pass mer spännande. Och så kanske jag flyttar nästa pass ytterligare en kilometer eller två in mot liksom det där sydsluttningen eller björkrisen som jag tror. Det där är liksom, där inne någonstans har de grytet. Det där är på något vis kärnan i reviret.
Ja.
Och så lockar jag mot det. Så att jag städar liksom upp ryggen. Jag säkrar ryggen i steg och så går jag in och så tar jag. Och då går egentligen allt ut på att försöka skjuta en räv varje kväll, men inte skrämma någon.
Nej, precis.
Så det är lite mäckigt. Men,
ja, men...
men det är förödande. Alltså, det är förödande om du drar in rävarna och de lurar dig. Och tyvärr är det oundvikligt. Men, och man kan inte heller springa omkring och vara rädd för det. För att man kan inte lära sig jaktformen om man inte lockar. Så att man måste ju ut och så måste man bränna lite räv. Och så får man inse att det här är en process över några år. Liksom. Mm. Alltså, jag lär mig det här över några år. Och det kommer inte att bli perfekt hela tiden. Men om du tänker att jag vill ha en bra lockjaktsäsong i år. Och så har du 500 hektar. Det du inte ska göra då, det är att gå och trycka iväg 10 harskrikspass i september. Liksom.
Nej, precis.
För då kan det vara så att, okej, det var den säsongen.
Ja, och så blir det inga mer
rävar. Det blir inga fler, nej.
Får hoppas att det är någon som jagar med stövar och tärger och skjuter bort de där rävarna.
Exakt, det var, kan ni komma med era stövar? Ja. Jag skulle behöva nya rävar, kan ni städa de gamla?
Ja, jag har bränt dem här, de blev bort.
Mm.
Vi ska börja runda av det här lockjakten på räv lite grann. Men vad är ett bra rävlockspass då? Ett liksom klassiskt.
Den här fina perioden, säg tidig april i Norrbotten. Då är det ju ett pass med bra sikt. Och då pratar vi första passet på morgonen eller sista passet på kvällen. Alltså där det är lite skumt. Så de verkligen törs springa tvärs över isarna och allting sånt där.
Mm.
Du kan sitta liksom hyggligt dold. Du behöver inte sitta bakom något sådär. Men säg att du kan sitta på en liten kulle med ryggen mot en gran eller en tallstam eller något. Då är det rätt svårt att se. Och så tittar du ut över en öppen yta som liksom är rejält. Så att du vet att du hinner se räven. Det kanske 150 meter bred eller den kanske är 100 meter bred eller 300 meter bred. Det är inte så himla noga liksom. Men du vet att kommer räven från andra sidan, då ser jag den. Mm. Jag kommer att se den. Alltså jag gillar att sitta ett sånt pass och ha vinden från ena sidan. Liksom, så vinden från höger eller vinden från vänster. För då är det så här, om räven är tuff och går rakt på ljudet, då kommer den ju ut över öppnad och ser jag den. Men om den är försiktig och försöker liksom slinka över gläntan eller isen eller vad det nu är, 100 eller 200 meter ner i vind, då ska jag också se den. Och då är det egentligen bara sidvind. Alltså sidvind är bra, för då kan jag... Ja, det som, den räv som kommer bakifrån, den kan lura mig. Men så kommer det alltid vara när man är ensam. Och då tror jag ju liksom, jag sitter ju inte inne i det området som jag tror att... Alltså vid de här gamla fälten med fjolårsgräs, här tror jag att räven går och jagar sork eller den här... jag vet att det är en åtel de springer på här inne. Då sätter jag mig inte 200 meter från den, för då är risken jättestor att jag skrämt räven redan innan jag ens har kommit fram till passet. Utan 600-700 meter från kanske.
Där du tror att det är räv då?
Ja, så att säga att det finns kanske några gamla träd med några fjolårsgräs som jag vet att det är ett jäkla spring där på nätterna, för de hittar det vassar och de hittar sork och de hittar liksom, de är alltid där och kollar liksom. Om jag då kan sitta en halv kilometer eller drygt ifrån det och så hitta en liten kärn och så kan jag locka över isen på den kärnen, så jag vet att ljudet når dit bort. Men inte ljudet av mig när jag skidar i pass, för det är liksom, jag är alldeles för långt ifrån. Men kommer rävarna där bort ifrån, då är de ostörda. Och sen det sista de måste göra, det är att komma ut över den här isen, och då kan de inte gärna lura mig. Det ena idealet, och är man två, då brukar vi ofta göra så faktiskt. Det har blivit ganska mycket sånt lock på inlandsmarkerna, så att man skidar ut rakt mot vinden, ut på någon stor myr, och så sätter man sig mot en varsin myrtall ute på myren, så att man har liksom rejäl sikt på en öppen myr eller en myr med lite myrtallar, spelar inte stor roll. När man sitter kanske mot varsin myrtall och så lockar den ena i sidvind och den andra tittar i sidvind åt andra hållet. Och så har du kommit skidande mot vinden. Då finns det bara en enda plats där även kan få vittring, och det är precis där skidspåret kommer. Det är rakt ner i vind liksom. Mm. Och så kan man se nästan, eftersom man är två då, så kan man se nästan hela jävla vägen runt sen. Det är grymt effektivt om man är två och någorlunda samjagade och båda kan skjuta.
Lockar båda då, eller är det bara en som lockar?
Nej, vi brukar köra så att den ena lockar, men man kan ha som en liten grej så här att båda har ju piper, och då kan det vara så här att som ett sätt att kommunicera på ett bra sätt utan att göra så kan det vara så att om jag sitter och lockar åt ett håll och sen ser min kompis en räv, då kan han ta pipan och så kan han ta över locket, och då vet jag, okej, nu har han räv.
Just det.
Och jag vet kompisen som jag mest brukar göra det här med, han brukar säga att han hör, om jag sitter och lockar, han hör direkt på mig att jag ser en räv. Så okay. han behöver ingen mer. Alltså han kan höra direkt på mitt läte att nu ser han räv.
Jaha.
jag gör inget medvetet, men det är tydligen helt uppenbart. Så
men tycker ni ofta att det är rävar som kommer liksom, som du förmodligen hade missat, som sitter och lockar i första hand?
Ja, men det är det som har fått mig att tro så här, att det är sådana jakter som har fått mig att tro att jag missar ungefär varannan räv som kommer. För att det är inte så ovanligt att jag ser en räv som han inte ser och han ser en räv som jag inte ser. Alltså, det är fram en räv som bara tittar lite kort, och det är rävar som springer ända fram och blir skrämda. Alltså det händer så jäkla mycket. Det är det som är problemet lite grann runt ett lockpass. Det händer ofta mycket mer runt lockpassen än man ser. Därför är det så lätt att gå ut och så lockar man i 20 minuter och så ser man ingenting och så tänker man det har inte hänt något. Och så en annan gång då kan man vara ute och då har man lite tur och då ser man, ja men efter 5 minuter då var det fram en räv på andra sidan fältet, men den vågar aldrig komma ut, och så vänder den och den kommer aldrig tillbaka. Men så en stund senare så kom det ut en räv i ryggen här på oss och så kastade den, och sen så efter ytterligare 5 minuter då kom den räv från ett tredje håll och den fick vi skjuta liksom. Och då inser man... Ja. Var många av de här passen där man inte har sett någonting, ja men det har hänt saker, det är bara just det, du har inte sett det. Och en jättevanlig grej tycker jag, särskilt när man lockar i skogsmark och det är lite trångt och lite så här, man inte ser så bra, man reser sig upp och så när man ska liksom gå ur passet så känner man det luktar rävpiss här, färskt. Och då tror jag ganska ofta att det har varit in räv och antingen alltså, pissa, eller så har den blivit rädd och så har det bara släppt lite piss när den kastar liksom. För det har varit in räv under passet. Alltså om du inte kände någon rävpiss när du gick in och sen reser du upp efter passet och vänta nu, här luktar ju fan rävpiss alldeles färskt och mycket. Ja, då har det varit in en räv. Den har varit in och den har gjort en räv. Den har på ett vis markerat eller skvätt liksom. Och det är rätt vanligt, så att ja, man missar många.
Ja, men alltså tid på dygnet, du pratar mycket om så här eftermiddag och kväll.
Ja.
Men det är inte så att du lockar mitt på dagen eller någonting?
Inte så mycket, men det händer, och Den mest produktiva dagtid, det tror jag, det är om man har en hyfsad hum om att räven ligger i daglega, så kan man locka dem i daglega hyggligt effektivt. Mm. Och det har jag gjort, inte minst har jag gjort det ganska många gånger på fjället, för jag kör och så kikar, spanar man och så ser man att det ligger en räv där borta. Men om jag tar mig dit eller dit och sen lockar jag mot den, då kan man ganska ofta se, liksom, då liksom, får de locklätet så bara uppkommer öronen och sen kommer de.
Okej. Okay.
Det är lite beroende på vart man är, tror jag. För jag tyckte när man är i jordbruksmarker, och inte minst så lockade jag ganska mycket i Skåne. Eller jag jagar mycket i Skåne och lockar en del, en hel del. Men mycket annan jakt i Skåne så var det nere. Och då har jag alltid tyckt att det var svårt. Och jag har fått en känsla där nere då, där det är mycket räv visserligen. Men det är också mycket jakttryck, det är mycket folk ute. Där kan det vara ganska svårt att dra ut en räv över fälten i fullt dagsljus.
Mm.
Men på aprilskaren uppe i fjället så är det liksom, det är inga problem att få fart på en räv där. Den är ganska obekymrad. Liksom. Den ligger troligen i daglega fullt solljus någonstans, och den är fullt beredd att springa tvärs över skaren. Liksom, eller över, alltså, det är mindre störningar och mindre jakttryck. Så jag tror de har faktiskt, de tappar lite respekten för att vara igång på dagen.
Och så kanske det också är svårare för dem att hitta mat uppöver. Så att
de är hungrigare.
Ja, visst. Alltså, de tycker att det är värt liksom att springa dit om det är enkelt att få tag i mat.
Så är det nog också, det tror jag. Oh.
Har du lockat någonting i, om man säger, mitt i natten på månsken?
Ja, det har jag. Och det är ofta ganska effektivt. Men det som inte är så effektivt, eller som gör att jag ofta tvekar, det är att jag tycker att jag har en något sämre upptäckt procent. Liksom. Jag skrämmer en något större andel rävar på natten än vad jag gör på dagen, och det får mig lite tveksam.
Men ja.
Om jag är i ett område där jag inte kommer att locka något jättemycket, liksom, eller jag vet att det kommer inte att bli några många jakter i den här marken i år, och så är det bra skare och fint månljus, då är det ingen tvekan om att det är effektivt. Alltså, det kan absolut vara effektivt, men det är avsevärt svårare att se en räv i månljus än vad det är i gryning och skymning, tycker jag.
Oh.
Och sen så brukar jag tänka på det, just för att jag blivit lurad några gånger, att ska jag locka i månljus, då vill jag gärna sitta lite högt. Alltså, jag kan alltid tänka mig att sitta i torn, det är inte hela världen, men alltså, månljus, då sitter jag gärna i torn eller på en liten höjd, så att när räven kommer över skaren liksom, så får jag lite vinkel, för då blir det mycket, mycket lättare att uppfatta rörelsen.
Ja, just det.
Vid något tillfälle har jag suttit på en myr, jag minns det så jävla väl. Jag satt ett månljus natt och så satt jag en myr och så såg jag i ögonvrån en prick. Och så tittade på den och rörde sig liksom inte. Och så tittade jag bort och så tittade jag igen. Och så, det ser inte ut att ha rört sig, men visst fan är den lite större. Och så, här, och så plötsligt så bara, jävlar, det är ju en räv. Och då var den ju redan för nära. Så att så fort jag lyfte om bössan så bara rusade den ju.
Ja.
Och då kände jag just att i och med att den kom precis rakt mot mig, bara i jämnt takt. Så fick jag ingen rörelse på den, utan det var liksom bara en suddig mörk prick där borta, och det tog en, hade jag suttit ett par meter upp, då hade jag liksom sett den komma rinnande över snön och fått en annan rörelse, då hade jag direkt sett att där är ju en räv.
Ja, precis. Men när du sitter i samma höjd, så då blir det ju bara som en punkt, som du säger, som förflyttar sig. Man uppfattar knappt att den gör det.
Nej, om det kommer lite tvekande så här och går in lite på skrå så här lite snett, då går det ju bra. Men alltså, om du har en räv som bara kommer helt godtroget travande rakt mot mig och jag sitter på platta backen, liksom, då blir det bara en växande klump. Och är det då så att det är lite buskar och lite sly, och i det här fallet var det en myr då, så det fanns någon myrtall här och någon myrtall där, och så fanns det lite vid och så fanns det någon gammal stubbe. Då blev det liksom, amen. Det är väl bara någon plantare, och det är väl
någonting som dyker upp i sinnet på en, som det gör jämt när man sitter på nätten eller så.
Ja, precis. Jag tänkte, nej, nu lurar du själv.
Och det där tycker jag också, när man sitter på eftermiddag mot kväll, då är det ju ofta liksom att, ja men fan, där står det någonting, eller där är det någonting, och så kollar man, nej, det var ingenting. Och då är ju egentligen bara mörker liksom dala mer och mer, så att helt plötsligt så dyker upp saker som man tror är djur.
Och där på rävlock ska man ju, det kan man ju säga faktiskt, för det är ju ändå liksom, det tar bara några sekunder att säga, och det är ju att man ska inte fastna på de där grejerna. Alltså, okej, om jag ser något sånt där, det där skulle faktiskt kunna vara en räv, då lägger jag den på minnen och så slutar jag titta på den, och så återkommer jag till den kanske var tionde sekund eller något och kollar bara, har den rört på sig, har den rört på sig. Uh-huh. Därför att allt går så jäkla fort på rävlock, så sitter jag och stirrar i 30 sekunder på en stubbe, då kan jag ha haft in en räv som kom in och hunnit springa ut också.
Ja, uh-huh. Precis.
Så du kan ju inte sätta dig och glo på en stubbe. Bara tänkte, det skulle kunna vara en räv. Inte någon lång stund. Nej. Utan det var så här, okej, jag har sett den. Jag lägger den på minnet. Men nu fortsätter vi leta efter någonting som kommer att röra på sig. Och sen, då bara, ja, nej, den är kvar. Och den är fortfarande kvar. Och sen till slut då kanske den ändå rör på sig. Då får man ju vara med. Och problemet en sån gång är ju att då kanske den redan har suttit och tittat på mig en lång stund. Men ja.
Ja, men jag tror att det där är ett ganska vanligt, eller jag har vanligt problem hos mig i alla fall. Ja, alltså att man sitter och kanske fastnar i någonting. För det är ju därför som man ofta upptäcker djur, rävar och så här, som helt plötsligt så står de där på 50 meter eller 70 meter. Som bara står och stirrar på en. Var fan kom den ifrån?
Ja.
Och så är man ju röjd.
Du har haft kanske 20 sekunder av fantastiskt fin intravande liksom räv som hade varit hur lätt som helst att se, men man är fast någonstans.
I en stubbe.
Ja, för man sitter och tittar på den där stubben, det där skulle kunna vara en räv.
Ja, precis. Nej, men då, som du säger också, det här att man kanske har sett det i 20 minuter och så tycker man att men det är ju fan, det här är ju dött liksom. Och då kan man bli lite mer vulgär i sina rörelser, man kanske liksom blir nonchalant. Och sen har man helt plötsligt skrämt det där var som har varit i närheten och kanske varit på väg ut.
Jag tror till och med också ganska många gånger att de kan sitta och titta på en rätt länge. Om de är försiktiga. Och det kan vara så här att men det kanske är lite för långt fram på förmiddagen. De vill egentligen inte springa ut över den här stora öppna ytan. De tycker det är för soligt och för dagen. Liksom och, så. Och då kan de sitta i motsatta skogskanten och titta länge. Alltså, om inte annat därför så ska man ju aldrig göra några stora rörelser eller häftiga rörelser, utan alla de där huvudvridningarna. Du gör egentligen aldrig en häftig rörelse förrän du gör en anläggning. Då kan du behöva göra den. Och särskilt liksom om det är 100 meter över till andra sidan. För då kan du verkligen sitta en räv som till slut ser dig. Är det 400 meter öppet, sitter en räv där borta så han kan ändå inte se något. Så då kan du göra nästan vad som helst. Men är det 100 meter eller ännu värre, typ 60 meter tvärs över. Då får du ju inte göra några misstag. Alltså.
Nej. Men om vi ska gå över lite grann till det här, du har ju lockat alla möjliga djur.
Ja, lite blandat.
Du pratade ju där om det här killen som hade skjutit 75 kojoter där. Var du över själv och lockade några kojoter eller varg eller någonting?
Ja, men jag har varit över flera gånger och lockat kojoter. Och jag har varit över, jag gick ju med i den när jag började, gick jag med i någon så här Predator Masters forum. Och där fick jag ju tag i ett par killar som jag var och lockade med, så en i Arizona, två i Arizona förresten, och en i North Dakota. Så var jag lockad med dem och fick väl skjuta någon kojot också. Faktiskt första gången jag var dit, då får vi ut, så var jag ute med en gubbe, han bodde ner på gränsen, Arizona-gränsen, nära mexikanska gränsen där. Och så fick jag följa med han ut, så gick vi ut i gryningen en morgon och så fick jag låna en liten helstockad sak av han som han hade, 223. Och så satte vi oss och så började han köra lite muspip och så tog det väl en dryg minut så kom det två kojoter springande.
Och muspip?
Ja, för han körde alltid muspip några minuter innan han drog igång hardstriket om det var någon nära.
Jaha.
Och jag tänkte, ja, är det någon idé med det här? Men vad fan, så kom det två. Så då sköt jag tre snabba skott. Jag sköt en i mötande först och så sprang den andra undan och så stannade den till och så sköt jag ett skott och så började den snurra och så sköt jag ett skott till. Och så kom han liksom, och då hade det gått en och en halv minut. Så att,
oj.
Då kom han till mig och så var han lite så här, aha. För han sa, jag har ju smullit flera skott, det brukar inte vara något bra tecken. Så nej. Men det kom två, jag fick nog båda här. Och då var det skena ju upp, då var han ju så glad. Och jag sa det här är ju, det här snittet på kojoter per minut, det måste vi liksom försöka hålla fast vid, för det här var bra.
Ja.
Sen var det inte så mycket mer när jag var ute med honom. Men sen var jag över flera gånger med andra. Och sen har jag faktiskt varit över nog 4-5 gånger själv. Och lockat kojoter bara på public land i olika delar av USA. Och så lite på varg också i Kanada.
Vad sa du, public land? Är det liksom fritt för alla och bara åka dit och jaga?
Det är lite grann som statens mark och odlingsgränser. Att du kan lösa jaktkort eller årskort eller något sånt där. Och så får du jaga småvilt. Och det är ofta mer regler om du ska jaga hjort eller något sånt. Men småvilt är oftast okomplicerat.
Mm.
Och i de här västra delstaterna så finns det mycket public land. Så att vill man jaga fågel eller kojoter så här, då är det egentligen skitlätt att få tag i marker.
Ja, just det. Är det även jakt med hund och sådär?
Ja, men det är olika för varje delstat. Ja. Man vet aldrig riktigt. Men har du med dig hundarna och det är en delstat som tillåter jakt med hund, då är det inga konstigheter.
Nej.
Oftast är det så att om du bor i delstaten får du lösa ett billigt kort. Och bor du i granndelstaten eller i Sverige, då är det samma lika. Då får du lösa ett dyrare kort.
Ja, precis.
Men du kan fortfarande oftast få jaga småvilt. Och i vissa stater kan du även jaga hjort utan guide. Men oftast är det så att när det gäller hjortar och storvilt så att säga, då är det guide tvång.
Mm. Är det harskrik du har använt när du har varit över och lockat kojoter?
Ja, det är det. Och lite fågel. Och så har jag provat lite kojoteyl också. Men jag har inte riktigt... Alltså jag har för all del lockat in någon kojot med det också. Men jag känner inte riktigt att jag har någon koll på vad jag håller på med där. Utan det är mer bara varit roligt att prova.
Mm.
Men då har man kommit jättebra på harskrik. Det har de gjort. Och det har egentligen gått bättre och bättre. Så nu är det några år sedan sista resan vi var över. Men då var jag och en kompis över. Då sköt vi faktiskt 34 stycken på.
På hur lång tid?
11 dagar tror jag det var.
Vad jäklar. Men satt ni och lockade hela dagarna då?
Ja, vi började liksom så här, tänkte fan det här blir slitsamt. För vi vet ju hur trött man brukar vara efter 3 dagar när man håller på med rävarna. Liksom. Mm. Men det tog bara någon dag innan vi insåg att vad fan, det är ju lika bra mitt på dagen som det är på kväll och morgonen. Och då började vi göra så. Då tog vi det lite lugnare. Så får vi ut i gryningen. Liksom, inte i mörkret utan vi får ut lite senare. Så var vi ute och tog med och käkade lunch ut i. Och så kom vi hem lagom till middag och så käkade vi och så sov vi ordentligt på nätterna. Och det funkar alldeles utmärkt. Så att det gick som bättre och bättre. Vi fick in en rutin. Vi gick till liksom den lokala dinern och satt där och käkade frukost och drack kaffe på morgonen. Och så körde vi ut och så jagade vi. Så kom vi hem och käkade middag på samma ställe. Då liksom.
Oh.
Och då sista dagarna, de sista 3 dagarna så tror jag vi sköt 4, 5 och 7 eller något sånt där.
Åh, jäklar.
Så då kände vi bara att nu jävlar, nu har vi kommit på, nu har vi tjurat ut det här.
Ja, fan vad häftigt ändå. Hur stora är de kojoter? För många, det är ju många som inte vet vad det är ens.
Nej, men de ser mycket större ut än en räv, men de är inte så fasligt mycket större. Alltså, det finns ju ändå rekordrävar på sådär 14-15 kilo.
Mm.
Och när vi har vägt kojoter så är det ju liksom... Jag minns en kompis sköt en som vi tyckte var gigantisk på en resa. Och då, den vägde vi för med, den vägde 17,5 och så här. Det såg jättestor ut, men sen de andra vi har vägt har väl varit liksom 10-12 kilo väl mer vanligt. Så att de är inte så hemskt mycket större än en räv, men det är konstigt att de ser så jäkla mycket större ut än en räv.
Jag hade tänkt att de skulle väga liksom, ja, men mellan 20 och 30, eller åtminstone runt 20 i snitt.
Jag tror att alltså 25 kilo, det är nog... För jag har hört att de pratar om alltså de kan ligga upp över 50 pund. Alltså 50 pund är ju typ drygt 20 kilo kanske. Men det är en väldigt stor kojot. Mm. Så de är ju bra. Alltså de är ju klart mindre än vargar. Det är de ju. När jag har lockat räv och så åker jag dit och så kommer en kojot och känner oj, det där är ju stort som en varg.
Mm.
Men det kan jag också säga att när jag väl var över och jagade varg då kom det ju kojoter och så kom det en varg och så bara, den där är ju stort som en häst.
Ja. Ja.
Så det är som ändå en bra jävla bit upp till en varg, det får jag säga.
Ja, men har du fått in någon varg? Jag tänker när jag var och lockade kojoter, det har inte varit så att det bara helt plötsligt dykt upp en varg då?
Nej, det har inte varit det. Det har ju gått ganska fort i västra USA. För de första åren jag höll på med det här, då var jag rätt nyfiken. Jag menar, det var ju ändå i de här veverna som det liksom, ja, men sakta men säkert började gå mot lite licensjakt och sånt där i Sverige. Så jag tyckte det var lite spännande att prova. Och då fanns det ju inget vettigt att få tag på om lockjakt på varg i USA. Jag fick tag i någon Alaska-bo som hade skjutit någon lockvarg och sådär. Men det var ju väldigt mycket så här, men jag såg en flock och så lockade jag på dem och då kom de in och så fick jag skjuta en. Och det är så här, det fattar jag, men det ska ju till så jävla mycket tur. Men på senare år har det ju kommit rätt mycket. Man hör ju också, nu har man ju hört, det finns ju traditioner på fler och fler håll. Men jag var med Rasmus Boström och till Vitryssland för flera år sedan. Då var det ju han och Lembjer och då skulle de ju filma vargjakt och då provade vi ju faktiskt. Det var lite för dåligt spårsnö för det. Vi försökte någon sån här lapptygsjakt. Det var ju den tidiga.
Mm.
Och så provade vi någon lockpass men vi hade liksom för dålig koll.
Mm.
Och det hände ingenting. Och sen så några år senare så bokade jag en jakt i Kanada med en guide. Han brukar sälja kojot kojotejakter då, för han lockar mycket kojoter. Men han hade lockat in, och han visade någon bild på någon varg som han hade skjutit på lock, och han sa han hade lockat in fler och sådär. Han var beredd att prova, så att om vi ville prova så då sa han, då gör vi det. Så då la vi 5 dagar på att locka varg i Alberta. Och då var vi ändå ganska nära. Vi hade lite otur med spårsnö och det var jävligt kallt de här dagarna. Vi hade 45 grader kallt kallaste dagen. Så vi kom liksom inte, det var inte det flytet riktigt. Men vi körde bara skogsbilvägar och så letade vi färska spår. Och då hittade vi ju ibland färska spår. Och då körde vi liksom och så kollade vi var de gått av vägen. Och så gissade vi lite grovt, ja men de är i den här riktningen. Och så, satt vi oss och lockade. Och det gjorde vi ändå ganska många gånger. Och då hade vi vid ett tillfälle så, vid två tillfällen så, så fort vi började locka så hörde vi på ganska kort håll in i skogen liksom ett väldigt kort ylsvar som vi uppfattar mer eller mindre som någon typ av varningsljud, att de visste att vi var där, och så var det bara någon i flocken som varnar de andra eller
typ att ge fan och gå dit.
Ja, det var den känslan man fick. Det var bara ett kort, alltså bara någon sekund och bara och sen var det inget mer. Och så vid ett tillfälle så kom det faktiskt ut 2 stycken på en väg på 400 meter, sprang upp, ställde sig. Och så stod de en sekund och så sprang de ner på andra sidan och så vi han aldrig ens tänka på någonting, utan det var bara, och de tror jag också visste att vi var där när vi började locka.
Ja, men det var som du säger där också att ni hade lite otur med spårsnön och du pratade lite om snöförhållandena. Då skiljer det sig väldigt mycket från lockjakten på räv till exempel i Sverige.
Anledningen att rävar inte vill pulsa till ett lockläte, det tror jag, det är bara till en liten del att det är jobbigt, utan jag tror till en stor del att det är farligt. Alltså en räv vill inte springa i fullt dagsljus över ett fält om den måste pulsa i lösnö. För det är livsfarligt för den om det dyker upp någon liksom fara.
Mm.
Men en varg som tror att den hör ett bytesljud, den är ju synnerligen obekymrad om faran.
Mm.
Så att jag tror det kan man nästan bortse ifrån. Utan där handlar det bara om att lokalisera vargen. Och jag tror egentligen stenhårt på det de gjorde. Alltså det är rätt tänkt. Alltså att vi lockar aldrig tomt, utan vi lockar bara på spår. Och så att tiden, det blev ju typisk amerikansk jakt. Sitta i en pickup med värmen på högsta och så bara sitta och köra och leta efter spår. Mm. Det var ju det vi gjorde hela dagarna. Men det tror jag faktiskt var helt rätt. Vi brukar också göra så, och det vet inte jag hur effektivt det var. Men när vi kom på spår och så hade vi kört och så bedömde vi att de fanns i en riktning. Då brukar den här guiden, då brukar han stiga ur bilen, stänga av och så brukar han stå tyst en stund. Och så körde han ett yl, hade han en pipa som härmar varje yl.
Mm-hmm.
Och då drog han ett yl och då sa han, det var för honom ett sätt att få ett kvitto på om han fick kontakt med vargarna. För han sa, de kommer knappast på ylet. Men de brukar ofta svara och då kan vi liksom tänka till en sista gång innan vi drar igång. Och han körde gärna någon gjort ångest då. Men det är bara som ett harskrik egentligen. Så att Det var inte så stor skillnad. Men det tror jag egentligen. Jag tror egentligen det var smart. Sen sa han ju också det. Alltså att problemet är att de lär sig också. Så att har du ett svenskt vargrevir liksom. Skulle folk börja få för sig att locka på de vargarna. Så ja, det blir ju en chans. Och sen blir det ju troligen inga fler chanser.
Nej. Att de lär sig.
Ja, de lär sig ju. Så att deras grej är ju lite grann, de har de stora ödemarkerna och det är många vargflockar. Och jag var ju på en annan jakt sen där vi egentligen mest återjagar varg. Men vi sa det, vi var 2 man som skulle försöka skjuta varg på åtel och så hade vi 11 eller 12 dagar på oss. Och vi sa det, när båda har fått skjuta, för han sa det går, det är 2 åtlar och det går 2 olika vargflockar, alltså går en vargflock på vardera åteln och det är inte samma vargar. Så alltså, när ni båda har fått skjuta då provar vi locka varg istället. Så att jag var ganska inne på det då, så jag tänkte det blir kul.
Mm.
Men sen hade jag lite tur så jag sköt en på åteln andra dagen och så sköt jag en till tredje dagen. Men det var allt vi fick. Så att det vart visserligen något lockjaktförsök precis på slutet och sista morgonen innan vi skulle åka hem, då vaknade vi av att det ylade vargar ute på isen utanför stugan där vi bodde. För vi bodde en liten timme koja.
Åh, jäklar.
Så då var ju guiden där och så viskade han liksom, ja, nu, okej, på med kläderna så ska vi ut liksom. Och så han hade ju någon sån här typ, nu har jag någon spelare med inspelade vargyl och så här, så då skulle vi inte prova. Men då hade vi med oss, och det var ju lite synd, för vi hade outfitten som höll i det hela, som liksom hade bokat jakten. Men det var inte han som guidade, men han var med och kocka och sånt där. Han tyckte det var kul. Då vaknade han och han var ju så där ja, men en glad gubbe. Så han satte sig upp och så bara, good morning! Jag tänkte, nej. Och det var, och så, sen i nästa ögonblick förstod han att okej, vi smyger och viskar som fan därför att vargen är utanför.
Hur långt bort var de då ifrån stugan?
Ja, 300-400 meter ute, mitt ute på isen på en stor sjö.
Ah.
De hörde ju honom. Och sen smög vi ut ändå och satt oss i snön och så började vi köra yl. Och då ylar de ju tillbaka, men de kom ju aldrig.
Nej.
De hade ju gått in i skogen på andra sidan sjön. Då, när de började höra oss, då fick vi svar. Och sen var det, och så svarade de en stund och sen så försvann de.
Mm.
Det var nära ögat, men det var liksom, nej, det var inte meningen. Och jag tror så här, den dag allt stämmer och jag har en varg på lagom avstånd, så ja, men det är ingen snack, den kommer att komma. Alltså det är inte det att det är ett svårlockat djur, men det är så det ska till så jäkla mycket tur att ha varg på lagom långt avstånd så att de hör dig men inte blir skrämda.
Mm.
För rävar är ju liksom, men det är ju ett vanligt djur. Även om du är ett vargrevir så är det ju inte alls säkert att de är inom hörhåll. För vargrevir är ju liksom, det är ett stort område med relativt få djur i.
Mm.
Tricket för att locka in vargen, och inte egentligen någon särskilt lockjaktknep, utan det är att ha vargarna på rätt ställen där du börjar locka.
Mm. Tror du mest på att locka med harskrik eller med yl?
Dels så tycker jag att det man hör från österifrån där de använder varglock en del, verkar att de ändå har en del framgång med yl, har jag hört.
Mm.
Det som har blivit lite poppis som jag ser på de här amerikanska YouTube-kanalerna och sånt där som liksom de senaste åren, när det verkligen har börjat bli ganska mycket varg i en del amerikanska delstater och de faktiskt börjar få jaga dem och skjuta en hel del varg på lock. Det verkar ju vara en kombination. Alltså det är ofta det där vargylet för att få kontakt eller liksom till och med kanske få dem att komma in lite grovt tills de börjar se dem eller höra dem eller någonting, och då går de över på harskrik eller någon gjort kalv eller något sånt där.
Jaha.
Och avslutar med det. Jag har sett några sådana. Jag kan ju ingenting om det, om varglock egentligen, men det verkar vara det gemensamma nämnaren de jag har sett, liksom att de växlar mellan lätarna, men de har vargylet lite grann som kontakt och kanske drar dem lite grovt i terrängen en sträcka och sen går man in på bytesdjursläten på slutet.
Mm. Liksom. Därför jag tänker liksom att det är så pass dominanta individer eller djur, dominant art eller vad man ska kalla det, så att de känns ju väldigt alltså det ska ju inte komma in andra vargindivider på deras revir, för då smäller det liksom.
Ja, men jag tror det också, så att härma vargjul är nog inte, alltså det är nog ingen snack om att det funkar, men jag skulle kunna tänka mig att det är lite grann som med att använda kojoteläten på kojoter eller rävläten på räv, att du behöver ligga ganska rätt liksom. Du får göra ett harskrik, så det är inte så himla noga. Alltså kan du bara ge intryck av att det är någon form av litet djur som är i nöd, då är du hemma. Det är allt som behövs.
Ja, visst.
Men ska du härma en varg, då ska de ju faktiskt tro att det är en varg. Och så ska du antagligen kanske till och med säga ungefär rätt saker.
Ja.
Låta som rätt varg för att trigga det du vill trigga. Jag tror att det, precis som med rävläten, bara alltså rävläten har kommit en lång väg. Alltså det var så helt jävla omöjligt att hitta någonting om att locka räv med rävläten för 20 år sedan. Även om det säkert fanns de som gjorde det. Eller jag vet att det fanns de som gjorde det redan förr i tiden. Men nu börjar det ju sakta men säkert klarna lite grann. Men det är mycket svårare än att locka med harskrik.
Ja. Det är som du säger, det är, om någonting håller på att dör, så det finns ju liksom egentligen inget facit på hur det låter mer än att det är ett ångestläte.
Nej, men det är så. Det är skillnad på att härma en djurart och att liksom bara trigga någon så här allmän nyfikenhet eller något sånt där. Det blir som en nivå till om man verkligen ska låta rätt.
Ja, visst. För att de såklart, jag tänker att vargar och rävar och kojoter och allting, de har ju såklart ett ljud där det låter att hit, kom inte hit liksom, här är det fara. Så har de ju garanterat något ljud som säger att ja, men nu är jag här och ska liksom domdera ett nytt revir, och då ska det komma djur och försvara. Så att det finns ju säkert god chans, ja, men att man förstör det också.
Ja, men jag kan tro det. Alltså man kan tänka lite grann så där med när man lockar på gäss och änder.
Mm.
För det är ju rätt vanligt så där. Alltså om jag sitter och så hör jag någonting bort över en sjö eller ett fält och så, då behöver jag ju aldrig tveka om det är en and eller en jägare med en andpipa. Eller om det är en gås eller en jägare med en gås. Alltså det hörs direkt, hörs det.
Okay.
Så jag tänker så här, om det är en om det jagas mycket i ett område och man brukar tuta i en gås och antipa, då är jag helt övertygad om att det sänker effektiviteten jämfört med att vara tyst. För det är så jävla tydligt att okej, här borta sitter det någon och försöker låta som en and och det funkar inte. Vilket det betyder naturligtvis. Det betyder inte att det är något fel med metoden. Alltså det är bara det att du måste trots allt lägga en grundläggande träning innan det kommer att vara någon nytta med det. Och det är för att du härmar ju faktiskt deras egna läten. De pratar ju med varandra. Alltså de känner, jag skulle inte förvåna mig om de kan skilja mellan individerna i röster och sånt där. Så du måste ändå ha en hyggligt bra grund innan det börjar göra någon riktig nytta.
Ja, precis. Och för du har ju lockat väldigt mycket gås också, du.
Ja, gås och änder och jag tycker fortfarande, alltså jag tycker verkligen helt ärligt fortfarande att jag är för dålig. Alltså jag sitter och så känner mig, fan om man kunde låta lite bättre, om man kunde låta som de här jävla amerikanerna som ligger på YouTube och är world champion hit och world champion dit, för de har ju naturligtvis vunnit amerikanska tävlingar, och amerikanska tävlingar är ju alltid världsmästerskap.
Ja, visst.
Men många av dem är ju så jävla duktiga och vi har ju piperna här i Sverige. Det börjar ju finnas något av en liten tradition, men alltså vi är ju så långt efter dem och jag märker ändå att det funkar ju liksom ofta. Men jag är övertygad om att det finns ett ganska stort fält där som inte jag har sett ännu, där man skulle kunna se hur bra det blir om man själv blir bättre.
Ja, men hur kan du säga att du är dålig? Du måste ju ha lockat hur mycket gäss som helst.
Ja, men alltså det funkar också. Men alltså jag får ju inte till de där perfekta gåsljuden. Alltså jag får ju till de enkla basljuden kan jag göra. Men de här snabba kluckandena, liksom serier och växla toner och hoppa hit och dit och låta som flera gäss och allt sånt där. Hålla upp tempot, där tycker jag. Jag kommer inte dit bara. Det är så jävla svårt. Oh. Och gräsänder tycker jag faktiskt är svårare, för det är... Det är så svårt att pricka rätt ton. Alltså det är så lätt om man har suttit tyst en timme och väntat och så kommer änderna så bara ska du sätta direkt. Då kommer de flygande och så ska du upp med pipan och så ska du trycka ut en perfekt serie på en gång. Det är så jävla lätt att pricka fel ton först och då känns det som att fan också. Sen att det kanske funkar ändå, men jag tror att många gånger skulle det finns en nivå av effektivitet som jag inte har nått och jag kanske aldrig kommer dit, men jag försöker bli lite bättre varje år. Men det är en sak som jag har insett med den typen av lock, det är att du kan aldrig träna tillräckligt mycket.
Nej.
Du kan absolut inte köpa en andregåspipa och sen bara använda den på jakt.
Nej.
Det är timmar av träning. Det är timmar och många, många timmar antagligen innan du börjar.
Ja, och lära känna pipan också på ett sätt.
Som ni säkert förstår så drog detta samtal ut på tiden och vi kommer sända del 2 nästa vecka. Så tusen tack för att ni lyssnar på podden. Och hoppas att även ni gillade avsnittet med den drivna jägaren Ulf Lindroth.